Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 111. I den här 111 upplagan av simpodden bjuder vi på första samtal med Svenska Simförbundets Open Water-ansvarige Hasse Nilsson, som ska berätta om statusen för Open Water-simning i Sverige just nu. Vi ska blicka lite framåt den tävlingssäsong som kommer. Tittar fram på vad som händer under helgen Open Water-mässigt, men också titta på vägen framåt VM och OS. Intressant ska ni veta. Sen kommer det bli ett nyhetsblock efter det. Ett nyhetsblock som behandlar de aktualiteter som finns i simvärlden just nu. Observera att det här är inspelat innan Ulla Gustafsson avgick som ordförande i Svenska Simförbundet. Som sagt, välkomna till simpodden 111. Hultén och Jansson, nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, hejsan och välkommen till den här simpodden Hultén och Jansson. Och välkommen Hasse Nilsson, Open Water-ansvarig på Simförbundet. Är det så? Ska man titulera det så?
Eller ansvarig på Simförbundet vet jag inte, men åtminstone verksamhetsutvecklare för bland annat öppet vatten. Mm. Men även då masters och hälsomotion.
Ja, vad bra. Du, vi ska snacka lite om Open Water-säsongen 2019, och vi ska snacka lite om OS och Open Water, och ni har varit på träningsläger precis. Men först, vem är Hasse Nilsson?
Vem är jag? Jag bor i Halmstad sedan ganska många år, nu 25 år har jag bott i Halmstad. Kom hit för att plugga idrott och bli kvar sedan. Simmässigt sen så hade jag faktiskt dig, Bosse, som tränare i alla fall ett pass innan jag blev distanssimmare för MKK. Mm. Mm. Och simmat lite lagkapper på EM och VM på slutet 80 och början på 90-talet där.
Mm. Mm. Och sen har du varit individuell svensk mästare också.
Ja, precis. Faktiskt, jag tror faktiskt den första svenska mästaren på 100 medley. Mm.
Men det blev bara en titel, är det så?
Ja, det blev det. Jag hade ju någon Holmert som simmade samma distanser, så det blev ett antal silvermedaljer där hemma. Mm. Mm.
Men det, på något sätt så blev det ju ganska jämnt fördelat i familjen, för syran tog också bara ett SM-guld, va?
Ja, precis. Och i medley också. Mm.
Mm. Ja. Faktiskt. Fast hon var duktigare där, för hon tog det på 400 medley, om jag inte minns fel.
Ja, på en viktig distans nu.
Ja. Ja, det menar vi.
Men du, sen har du varit ganska framgångsrik mastersimmare också. Berätta lite om det.
Ja, jag höll ju upp det ganska länge och fuskade lite i lite andra konditionsidrotter. Men sen blev jag väl, ska inte säga övertalad när jag var 35 där, men började simma lite masters där och håller på sen dess. Har lite medaljer både på EM och VM och både bassäng och öppet vatten. Mm. Mm. Och ja, nu siktar vi mot Janssons hemmaplan här i mars i Eskilstuna här nu. Så att, jag håller på.
Mm. Bra. Och sen ett tag tillbaka så är du också då anställd till hur många procent då i simförbundet med din sysselsättning just nu?
Ja, så jag har valt 80%. Jag håller fortfarande kvar 20% där jag arbetar, som jag har gjort de sista 20-25 åren som lärare i anatomi och fysiologi. Så 80% sitter jag på. Och jag har ett kontor i Stockholm som jag pendlar till vanligtvis någon gång i veckan, par dagar. Mm.
Men du, rollerna i Open Water-organisationen i Sverige, i Simförbundet, snackar vi då om. Hur är de fördelade?
Rollerna där så sitter jag då som verksamhetsutvecklare och tillsammans då med Micke Rosén, Open Water-Micke, så jobbar vi tillsammans med ett antal tränare. För att som det är idag så många av de svenska simmar åtminstone simmar ju bassäng också. Så att vi har ett tätt samarbete med de aktivas tränare eller de landslagsaktuella simmarnas tränare. Det är bland annat då Ellens tränare Felix i Tyskland och Elliot Södermans Stein i Belgien.
Och då nämnde du de två simmarna som blev årets Open Water simmare 2018. Ellen Olsson som tävlar för skånska Skåre. Och, men framförallt finns nere i Tyskland. Några ord om Ellen och hennes simning just nu.
Ja, Ellen hon har hållit på ett tag. Frågan är om det finns någon som är mer erfaren än henne på den kvinnliga sidan. Hon är som sagt stationerad och boende i Tyskland sedan många år och bytte faktiskt tränare här inte allt för så länge sedan, så att fått upp lite mer fart, och det syndes väl mot slutet av förra säsongen så hände lite någonting där att hon kunde sist och svara på ryck och kunde faktiskt simma fort, och det resulterade i lite banrekord där på tjejsimmet och två pallplatser på Europacupen, och det gjorde också att hon slutade faktiskt totalt trea förra året på Europacupen. Och det var det hon fokuserade på förra året. För i skillnad då mot Elliot då, som simmade världskuppen istället. Så att hon hade bra säsong, lite skador där, men allting ska vara klart. Och i år nu så tanken är att hon ska göra tävlingsdebut i Israel här i slutet på mars.
Du nämnde att många av open water-simmarna är också bassängsimmare och att man tränar mycket i bassäng och inte kanske så specifikt. För ett par år sedan så var jag på Kanarieöarna och träffade det polska laget som låg där på läger, och vi blev och snackade ganska mycket med den coachen, och jag blev lite nyfiken, och han var också inne på det här att de går väldigt mycket mot ren bassängträning och inte alls så mycket i open water så att säga. Vi har ju av naturliga skäl vädret och så emot oss. Men min fundering är, om man tittar i ett längre perspektiv och lägger in aspekter som att man kan uppleva att tekniken ser annorlunda ut hos en open water simmare. Vi har helt andra arbetstider än vad du normalt sett har i bassängen. Om man någonstans skulle se framför sig någon form av specialisering, är det då till nackdel eller är det en fördel att vi har kopplingen till bassängträningen?
Det är svårt att säga det. Jag är också lite funderad i och med att jag håller på med anatomi och fysiologi sedan många år tillbaka, och att just den här specialiserade träningen pratar man alltid om att den är otroligt viktig helt enkelt för att kunna prestera i det element som man ska göra. Men traditionellt så, och tittar man internationellt så är det alla öppet vattensimmare tränar i bassäng, alltid. Det är ytterst lite som sker i öppet vatten. Däremot så skaffar man sig erfarenhet av tävlingen på tävling, så man tävlas i form, men det man vill få ut egentligen då, det är att man har betydligt bättre koll på tider och teknik och så vidare. Och ser man på de bästa där så skiljer sig inte tekniken speciellt mycket i bassäng eller öppet vatten. De störs inte av andning. Det är helt oändrat. Och så vidare. Så att rent tekniskt där så man simmar likadant i bassäng som faktiskt när det gäller sämre öppet vatten.
Jag har uppfattat att de ligger på lite högre frekvens generellt, men det har ju inte gjort några mätningar, så att det var bara en känsla från min sida.
Ja, men precis. Och så kanske det är så rent generellt som man ser på öppet vattensimmare, men jag tror att tar man en simmare och plockar den i bassäng så ser det likadant ut. Så att de påverkas inte speciellt mycket av åker och strömmar, utan Men rent utvecklingsmässigt är så lite mer mot specificitet borde det kanske gå.
Ja, för det behöver ju inte vara rätt att man råkar göra fel i många länder samtidigt.
Nej, precis. Nej. Det är så att frågan är hur mycket som görs för att man brukar eller har gjort. Men jag vet också internationellt är så, nu har jag lite kontakt där med bland annat då Elliot då, att de börjar samlas lite oftare, de bästa holländarna och tyskarna, och faktiskt åtminstone någon gång i veckan verkligen ha träning i öppet vatten. Gemensamma träningar.
Jag tyckte det var fantastiskt trevligt de där åren då när Eva Berglund, jag fick vara med henne ute på EM, VM och OS och så. Det var ju liksom en helt, en annan atmosfär och liksom det blev en familj i simfamiljen på något vis. Jag tyckte faktiskt att det var oerhört trivsamt.
Ja, och det är det också, för att många åker till varann och besöker varann, för de är kanske ensamma i sina länder och de åker dit på träningsläger och de åker hälsa på varann, stannar kvar där i veckovis och de tränar väldigt mycket ihop.
Du Hasse, vi var inne på Ellen Olsson och rannsakade henne lite, vad hon sysslar med. Det här nya namnet Elliot Sudeman som blev årets Open Water simmare, vad kan du säga om honom? Han är ju ny. Var kommer han ifrån?
Var kommer han ifrån? Nej, men han är Belgien-baserad. Hela familjen bor nere. Han har bott utomlands hela året, tävlar för MPK. Av en slump där så anmälde han sig till SM i Norrköping 16, det var hans första lopp och han vann JSM där direkt och han fokuserar bara på öppet vattensimning. Mm. Totalt, lite som Ellen också då, att framförallt huvudfokuset är bassäng. Och sen har han utvecklats och han har simmat väldigt många 10 km lopp och blev då den första svenska manliga simmare som blev topp 10 på världscuptävling. Och det gjorde han förra året i Kanada. Mm. Och, dessutom då 8 sekunder efter segern. Så han är, liksom, han är med nu i första klungan.
Okej, okay, så du ser honom som en riktigt kommande internationell duktig simmare?
Ser man utvecklingskurvan där så ser det väldigt lovande ut. Sen behöver man behöver idag en riktigt stark finish avslutning. Vi gjorde lite, Micke och jag, vi gjorde lite undersökningar på OS, de som var kvalificerade, och bassängtiderna på de som var kvalificerade låg mellan 14.40 till 15.23. Så du behöver liksom vara ganska bra på 1500 i bassäng.
Du nämnde 10 km och det är ju den olympiska distansen, medan EM-VM-programmet har ju också 5 och 25 km. 25 km låter brutalt. Alltså då är det ju som 10 Vasalopp i mitt huvud.
Ja, det är långt.
Ja.
Du, Hasse, här framför oss ligger nu en orörd säsong av 2019. Vad händer för kul i Open Water-simningen där?
Nej, internationellt där så börjar faktiskt säsongen redan nu till helgen med första världscuptävlingen i Doha, nu på lördag. Mm. Och på plats där är Elliot på plats och Christian Kron, Neptun Christian, som också gör en parallellsatsning med öppet vatten tillsammans med bassängsimningen. Och han är där då tillsammans med Micke Rosén. Så att stort startfält, 85 stycken manliga simmare. Allra bästa är med. Jag tror det var 23 nationer på plats. Tyskar, italienare, ungrare och amerikanare med 10, 12, 14 simmare var. De har också nämligen VM-kval där. Ett av VM-kvalen, precis som Sverige har faktiskt, så ingår världscuptävlingarna då i år som VM-kval.
Och hur ser sen säsongen ut för Open Water-simmarna om vi tittar på den internationella nivån först?
Så, och då börjar ju då världscuptävlingen, det är 8 deltävlingar då, och nästa deltävling i maj och sen rullar det på då ett par i juni innan då VM då i Korea börjar då i augusti, juli. Och sen avslutas då de här torerna som Europacup och världscup lite senare på hösten.
Finns det några planer på att Sverige får någon världscup-simning?
I dagsläget så gör det faktiskt inte det. Vi har haft lite förfrågningar från Len, men det kostar ganska mycket att arrangera både världscup och Europacup-tävlingar.
Okay. As usual, it's the money that talks.
Ja, det är lite så.
Men du, om vi då inte har någon världscuptävling, har vi några deltagare på VM och tanken där?
Gärna. Svarar jag på den frågan. Gärna deltagare.
Och hur ska de kunna kvala dit?
Nej, vi har kvalkriterier då. Dels då att du behöver prestera på världscuptävlingarna, för där är de bästa simmarna. Och det är egentligen den arenan där de bästa simmarna är på plats. Och nu för tiden, eller de sista 2 åren, så har det inte så stor betydelse vilken världscuptävling man simmar, utan det är väldigt bra konkurrens och motstånd på alla de här. Men vi har de här, den som går i Doha nu i nu till helgen. Och sen har vi då en kvaltävling även då i maj. Och sen finns det möjlighet i juni också. Och där är riktlinjen då för att vara aktuell att placera sig topp 16.
Aktuell, vad menar du, sett ur ett svenskt uttagningssynpunkt eller ett internationellt?
Ur ett svenskt synpunkt. Och tanken med det då att kvalificerar man sig bland de topp 16 på ett par tävlingar så får vi titta också på hur var tävlingen, vilka var med, var konkurrensen tillräckligt hög och så vidare och så vidare.
Så det är så att i VM-sammanhang är det på samma sätt som när det gäller bassängsimningen, det egna landet som tar ut simmarna.
Ja, ja, ja.
Och motsatt till detta är ju då deltagande på OS. Har du den snitslade banan fram till hur vi ska kunna få en simmar eller några simmar med på OS nästa år?
Snitslad, hyfsad snitslad klar bana, och det är det också därför det är så viktigt att VM är viktigt för svenska simmarna, för att det är ett av sätten att kunna kvalificera sig till ett OS. Och det kommer egentligen vara så då att på 10 km då, som avgörs som andra distans på VM, så är då, blir de 10 första deltagarna blir kvalificerade. De erbjuds en plats till olympiska spelen i Tokyo året efter då. Arena då med två simmare per nation. Sen kommer det finnas ett OS-kval, och det brukar gå i maj 2020 blir det här gången då. Och där finns det ytterligare 9 platser att kämpa om. Och då är det så att är man då en nation som var bland de 10 på VM, så får man inte skicka 2 till kvalet. Men var man inte en nation som var bland de topp 10 på VM, då kan man skicka 2 simmare då till kvalet. Och då slåss de då om 9 platser där.
Och sammanlagt, hur många är det som simmar på ett OS individuellt?
Totalt sett när hela processen, uttagningsprocessen är klar, så kommer det vara 25 stycken.
25 herrar och 25 damer.
25 herrar, 25 damer. Då, det är de här 19 platserna då är kvalplatser som man kan kvala sig till individuella. Det är personliga platser att kämpa om. Och sen så kommer det också finnas 5 kontinentala platser ifall inte alla kontinenter är representerade. Och sen erbjuds också hemmanationen en plats.
Alltså det innebär ju att det är oerhört tufft att ta sig dit. Inte minst om du är en europé eller till någon av de klassiska länderna.
Framförallt europé som är för vatten idag är otroligt Europa-dominerat. Det är otroligt Europa-dominerat. Så att, nej, det är inget lätt. Det är inget lätt. Det är lätt idrott att välja om man vill simma till OS.
Nej, nej. Och det är väl ett hälsotecken i sig. Men du, känns det som att det är lite luft under vingarna för den här verksamheten? Att det finns många som vill anta den här utmaningen att träna mot den här formen av tävlingar?
Ja, det tycker jag. Och framförallt är det glädjande att föreningen har verkligen vaknat till att de gör egna öppet vattensatsningar hemma i föreningen. Antingen om man väljer ut ett visst antal som man satsar lite extra på för att verkligen kunna få åka på ett vattentävling i Sverige, men också träningsmässigt hitta. Så, och det är ju 10 km till OS, sen finns det också 5 km lopp, och i år finns det också ett beach game i oktober där, som egentligen är strand-OS kan man väl säga. Det är beachvolley, fotboll, handboll, surfing, kitesurfing, och där är simning också med på 5 km. Och där kommer det också vara uttagningar på VM. Och då kommer det vara då uttagningar på 5-20-metersloppet.
Därifrån tycker jag du och jag och Bosse sänder nästa gång.
Jag tycker
bra. Beach.
Oktober.
Ja, och jag kan tänka mig att det går ju inte i Skåne eller i norra Tyskland, det här beach-VM-et, nej.
Det gör ju inte det. Det gick ju i San Diego.
Okej. Men då är det... Det gäller så till...
Ja, och det är också då en anledning till att VM är intressant och viktigt för svenska simmare. Att det är dels uttagning då till 10 första platsen på ett OS, men också då till en tävling då lite senare på hösten.
Då har vi på något sätt fått klart för oss hur den internationella banan ser ut. Du har berättat hur många World Cup och det finns en Europanivå och uttagningar och sådana. Men den nationella open water-verksamheten, för den upplever man som den har svällt oerhört mycket senaste åren när det gäller antal tävlingar och deltagare. Vi har ju det stora loket i det här Vansbrosimningen, men det finns mycket annat. Vad har du att berätta om det?
Nej, ser man tillbaka lite så det verkar stagnerat lite kring det, kring ett 40-tal, och då har det varit de sista säsongerna och kommer antagligen landa någonstans. Några nya arrangemang startar och några gamla tar lite paus, uppehåll och så vidare. Så, men det håller sig åt. Och vi har ju inte så jäkla många veckor att spela på. Utan vi har de här 10-12 veckorna som det är möjligt. Men vi har sett också att tendensen är väl lite att det startas lite. De här nya loppen eller tävlingar som börjar startar lite tidigare. Och några tävlingar vågar sig på även ha tävlingen i september.
Måste bara tillägga att ett av de här 40 loppen är ju Fälindoppet i Filipstad i en fantastisk miljö. Jag inbjuder verkligen alla att komma dit. Till och med Bosse skulle kunna klara den distansen.
Det var en sån här reklamkupp som han nu som Filipstads ambassadör tar sig friheten och framföra här. Ja, det var, ja. Jag förstår. Men du, förutom Vansbro, vad är de... Om du skulle plocka fram tre lopp i Sverige som du tycker är Hasse, tycker du är riktigt speciella, som är intressanta sett idrottsligt ur water och synvinkel.
Jag brukar få den frågan lite så här, vilket lopp är trevligast och vilket är bäst och vilket ska jag åka på? Och det är väl lite spännande om man jämför med bassäng, där en bassäng är en bassäng. Att Vansbro är ju fantastiskt arrangemang på grund av att det är så stort. Det är så mycket folk och hela cirkusen runt om och det händer saker under en hel vecka. Och det gör ju det väldigt spännande. Samtidigt som de här lite mindre loppen, till exempel Fälindoppet, det är ju grejen att det är litet. Och att man simmar i sjöar och älvar och åar och kanaler som man aldrig har tänkt sig att faktiskt simma i. Så att det är svårt det där, för att det arrangemangen har, alla arrangemang har sitt.
Mm. Vi fick inte lockat fram det där.
Nej,
vi
fick inte det, va?
Nej.
Det var ganska bra det, tycker jag.
Det var väldigt politiskt korrekt där.
Ja, det var det. Sen har vi vår Open Water Trophy som är 8 deltävlingar. Och det börjar då i 17 maj i Växjö, som är en ny arrangör för året. Och sen avslutas det i Malmö 24 augusti.
Okej.
Okay.
Och sen då har vi 6 deltävlingar till då som man kan...
Och hur är den uppbyggd, den här Open Water Trophy?
Ja, den är uppbyggd så att man får poäng då, helt enkelt beroende på placering. Och sen räknar vi ihop poängen i slutet när det gäller tävlingsklass. Och sen utser vi då helt enkelt årets Open Water Trophy-vinnare, manlig och dam.
Måste man vara med på alla tävlingar?
Nej, det behöver du inte göra. Poängen räknas på 5 deltävlingar.
Mm. Okay.
Sen får du gärna vara med på fler, men ja. Och i motionsklassen då så kan man kvittera ut en liten statuett om man har deltagit i någon av de 4 loppen.
Och det är simförbundet som står bakom det här och en huvudsponsor kanske.
Det är simförbundet som står bakom tillsammans med våra samarbetspartner.
Okay.
Och det har hållit på ganska många år det här nu, så att och det är fördelat då över landet och över då från maj till augusti. Och förhoppningsvis också då att man får simma i lite olika sorts vatten som sjöar, älvar, kanaler och hav.
Finns det chans att vi kan få se Viktor Johansson i OS nästa år på den här eminenta 10 km distansen?
Ja, han gjorde ju bra.
Han har ju speeden, menar jag, för att kunna simma fort sista 200-300.
Exakt, han gjorde en bra simning. Han var med i Doha förra året vid den här tiden och var väl 12 eller 13 med i första klungan och har ju verkligen speeden för det. Och han fokuserar framförallt, han sticker inte under stol med att han fokuserar på bassängsimning i första hand, men är väldigt intresserad av öppet vatten. Och jag tror att vi kommer få se han i sommar. Han brukar ju ställa upp på öppet vattentävlingen. Så han är i högsta grad aktuell. Mm. Om det i det här fallet då passar in med bassängsimningen som är huvudmålet.
Det går ju efter bassängprogrammet på de olympiska spelen om jag kommer ihåg rätt.
Ja, problemet är väl lite att det går samtidigt på VM.
Ja, och på VM samtidigt, okej. Okay. Ja, mitt i, ja. Ja, du får snacka med Ulrika.
Vi har en dialog där. Vi har ju fler simmare där som till exempel Christian Kron då, som fokuserar både på bassäng och öppet vatten. Det finns en plan där också.
Mm. Det finns en plan, det låter bra Hasse. Det glädjer mig. Jansson, har du fler frågor i den här öppet vattenterrängen nu?
Nej, inte mer än generellt tycker jag, mer open water simning till folket.
Ja.
Jag har en grej att vi har ett SM som kommer gå 17-18 augusti i Göteborg. Mm. Och det har ju varit SM har varit tidigare men i år så har vi även då lagt in teamevent Mixlag Cup. Okay. Programmet. Så att det kommer vara så då att Masters SM och teameventet kommer vara på lördagen och mixlagkappen är ju, det är två herrar, två damer, simmar 1250 meter så distansen är 4 gånger 1250 och det är internationellt både på VM och EM och senaste åren så prioriterar vi och kommer även i år prioritera att se till att ha ett sånt lag med på EJM så att, men nu blir det första gången då som vi har det på SM. Det gör ju också att 1250, det kanske vi kan få folk som kanske inte dras till 5 och 10 000 att faktiskt simma i vatten också.
Men du, det här gick vilka datum sa du?
17 och 18 augusti i Göteborg.
Och det är i samband med Göteborgssimmet då, som den SM-tävlingen. Men det ligger SM-tävlingar i samband med...
SM Vansbro i bassäng.
Vansbro och SM i bassäng också, eller hur är det?
Nej, vi har haft det några år, men sen så har ju antalet idrotter har ju svällt ganska mycket på SM-veckan. Och vanligtvis då, så senaste åren då, så har ju även SM-veckan slutat med simningens sista dag. Och det innebär då att ska man ha ett SM i öppet vatten så bör man i samråd med tränare och sånt så bör det ligga efter bassängsimningen. Och i det här fallet då så har vi ju hamnat utanför SM-veckan. SM-veckan har packat ihop helt enkelt. Så därför kommer så i år då kommer det även i år som förra året då vara i augusti.
Men det finns ju en enkel lösning på det. Bassängsimningen kan börja på måndag, köra två dagar, tredje dagen är det öppet vattensimningar bara och så fortsätter bassängsimning. Hur svårt kan det vara?
Nej precis. Vi har en dialog där när nya ansökningar görs till SM-veckan framöver.
Men det ligger inga SM-distanser i Vansbro eller ligger det 10 kilometer där?
Det ligger... Just precis nu så ligger det ingen SM-distans. Vi har planer på att, och känner väl även sen ett tag tillbaka, att vi behöver egentligen ha ett SM på den olympiska distansen 10 km. Men det kräver också att vi måste också kunna förutsättningar för att ha tillräckligt bra konkurrens, tillräckligt många deltagare, helt enkelt höja kvaliteten säkra kvaliteten på en sådan tävling att vi kan ha en SM-status på det. Men målet och diskussion med Vansbro, den finns och jättegärna att ha ett SM på 10 km och gärna i Vansbro.
Härligt Hasse! Nu kan vi mycket mer om den säsong som kommer och väldigt mycket mer om open water simning också. Jättekul att du var med här i simpodden Hultén och Jansson, så önskar vi dig lycka till och vad kul det ska bli att följa de här grabbarna i helgen.
Ja, jag kan kolla, finns live-tv på det.
Ja.
Så, mycket tack bra. Så mycket.
Tack, ja,
så mycket.
Tack ska du ha. Hej hej.
Hej hej. Hej.
Då är ni välkomna in i den andra halvleken av simpodden Hultén och Jansson. Vi är framme vid upplaga nummer 111. Det är rätt hyfsat tycker jag. Jag bara konstaterar detta. Tre raka streck på vägen. Det föranleder mig att tänka på en galen gammal historia. Men jag ska inte dra den nu. Utan nu ska vi snacka simning. Och en hel del har det ju hänt här. Både av positiv och negativ karaktär senaste veckan. Jag värderar inte det första jag säger. Utan jag säger bara så här att Sara Sjöström, hon har accepterat att vara med på de här penningstinna tävlingarna som FINA ska arrangera. Champions Meet kallas de så.
Mm. Jag tror det.
Ja. Och det är ju inte tävlingar som den här konkurrerande ISL arrangerar där hon är lite engagerad, Energy Standard. Utan detta är den stora organisationen FINA. Som kommer arrangera tre tävlingar om jag förstår rätt. Är du påläst när, var och hur dessa tävlingar är, Thomas?
Nej, inte påläst så sett, men vi pratar ju slutet av april
och
i maj månad. Två stycken.
Och de kommer ju att ta väldigt mycket fokus från förmodligen Maren Nordström. Men frågan är hur de rent sportsligt blir.
Du, får jag, nu är jag jätteoartig. Jag bara kände spontant, vi har ju nyss avslutat samtalet med Hasse Nilsson.
Ja, absolut.
Det är ju en lite ny bekantskap för mig. Himla begåvat intryck han gjorde.
Trevligt.
Det kändes jättebra.
Han det var en stor simentusiast.
Ja. Jag ville bara känna att jag ville få det sagt. Man ska vara generös när man tycker något är bra.
Alldeles rätt.
Ja. Vilka sportsliga konsekvenser det får, ja. Det är ju en jag har försökt att bena upp det på det här viset i mitt huvud. Alltså det Sara gör är att hon kommer att tävla på absolut högsta nivå väldigt många gånger under en period av kan vi säga 3 månader, 2,5 månader. Jag tror det kommer utveckla henne.
Du tror det, ja.
Ja. Alltså jag tycker det är helt... Det finns ju en fara med det, men den ligger enbart på, i mitt huvud på det egentligen mentala planet. Att man blir tävlingstrött. Alltså tom i huvudet till slut, va? Men det tror jag, hon är så pass till åren kommen nu, denna 26-åring i augusti. Så det tror jag hon har koll på. Men ur ett rent fysiologiskt perspektiv tycker jag det är oerhört spännande att hon kommer att... För hon går ju förstås in i tävlingarna på en hög nivå. Det är ju på det viset hon bland annat säkerställer pengar. Jag tror det kommer att utveckla henne. Jag tror det kommer att hjälpa henne till att försvara guld och kanske ta någon mer medalj i Tokyo. Tror du inte det?
Ja, jo, det du kan nog ha rätt i ditt resonemang. Kan jag tänka mig. Eller så har du fel. Grejen för Sara är väl väldigt mycket att hon måste ha lusten nu. Hon har kommit till den nivån när hon kan så väldigt mycket i vattnet. Men för att det ska gå lite snabbare måste hon ha lusten. Och hon måste få konkurrensen. Och konkurrensen får hon i de här sammanhangen. Va? Det är jätteviktigt.
Ja. Alltså
trigga henne att simma riktigt snabbt.
Men jag har ju varit inne på, jag tror ju det här skulle gälla våra vanliga klubbsimmare också, att när de har, för de tävlar ju också i den här perioden, det är någon tävling i Jönköping eller vad det nu är runt om i landet, på Borås och så vidare, att de skulle ha det fokuset att vara så himla bra varje gång de tävlar. Jag vill åt det. Men sen har jag en annan ingång i det hela som gör mig lite bekymrad. Det kanske blir en proffscirkus på sikt. En ren proffscirkus. Alltså det blir ett väldigt mycket vi och dem. Va? Det är bara några få. Nu råkar vi i Sverige ha någon som kan vara med där. Men när Sara slutar kanske vi inte har någon sån. Och så blir det en proffscirkus. Då känns det som en tagg i själen i vår idrott.
Ja, alltså jag tror vägen dit är ganska lång, att det blir en att det överhuvudtaget kan formeras den här typen av proffscirkus. För det är en lång väg att vandra att göra andra tävlingssystem än vad vi har idag och skapa och hålla upp intresset. Jag är inte säker på att det kan stjäla intresset från annan simning. Jag tror det är svårt. Vi har sett historiskt sett idrotter som har försökt satsa på proffcirkusar. Den här typen av idrott som vi snackar om nu, individuella idrotter, det har inte lyckats så bra. Skridskoen som gick rent åt pipan. Och det finns andra också som inte har gått så bra. Jag tror att ska man utveckla det här så ska man kanske jobba med de ramar som finns idag och förbättra dem högst väsentligt. Jag har svårt att se egentligen varför man ska köra igång de här tävlingarna och inte lägga de här pengarna istället på en väl genomarbetad World Cup. Varför kör man då en ny tävlingsserie där man bara bjuder in 15-20 simmare? När man istället kan lägga jättemycket pengar på World Cup och samla simmarna där istället. Och utveckla det projektet. Och det tror jag inte man har gjort. Utan jag känner att just den här Champions, vad det nu heter, med fina, som det är ett hastverk.
Jo, men alltså jag håller helt med att i de bästa av världar så är det klart att de skulle ha gjort så. Men de är satta under press förstås. Visst, hastverk. Ja, de var tvungna att komma med en motåtgärd som var så kraftfull att de lockar in viktiga simmare. Sara är en. Så att, men där är vi ju nu. Sen kan jag ju tycka när det uppstår såna här grejer, men då kommer man in på en solidarisk tanke och så, att så fort det stora pengar igång så tycker jag någonstans att det hela tiden ska ticka tillbaka till moderklubbarna. Jag tycker det är lite fint som det är en del lagidrotter, när övergångar sker med stora pengar så tickar det in lite i Aspåsens IF:s kassa för att de har haft någon iväg. Och det kan jag tycka, att går vi mot en mer kommersialiserad och penningsting cirkus, och då ska lite skvätta tillbaka till, i det här fallet då, Södertörn, för det var väl där Sara började sin karriär. Men det är en annan vinkling av det hela. Spännande att följa kommer det bli.
Otvivelaktigt. Ja, det är inte bara runt den här proffcirkusen det har hänt saker. Det finns andra aktuella namn också. Viktor Johansson är ett.
Viktor igång och tävlar igen. Jag har lite dålig koll på hur fort han simmade, men om jag fattar rätt, 4.25 på 500 yards. Men det ska bli gott att han är igång. Hoppas han är helt frisk, och det ska bli spännande att ha med honom i podden här så småningom. Mm.
Sen har du ju också den här veckan dykt upp en del sjukdomar och skador i den internationella simvärlden. Rikako Ikeie, japanskan som har egentligen burit väldigt mycket förhoppningar i sitt hemland, eftersom hon kommer och skulle vara tänkt som en galjonsfigur inför och under OS 2020, har ju drabbats av leukemi. Ett väldigt tråkigt besked tycker jag, på många olika sätt. Inte bra alls.
Nej, så är det ju verkligen, och vi har ju pratat om henne många gånger i podden utifrån hennes kapaciteter och möjligheter att på riktigt utmana Sara. Så det är ju trist. Och sen har vi ju Pernille Blome som har gjort en hjärtoperation. Hon hade någon sorts hål i hjärtat, så hon opererades här i januari. Får vi se om hon kommer till start på VM. Och sen den åldrige, om man får säga så, Jeanette Ottesen, som har skiftat klubb och tagit med sin man och tränare över till Farum svömmeklubb i Danmark. Spännande att se om hon lyckas sy ihop en OS-satsning värd namnet. Så det rör på sig lite här i bland simmare som har med Sara att göra, för det har ju alla de här tre.
Jag får fråga, det har jag funderat väldigt mycket på, eller väldigt mycket, jag har funderat på det i alla fall. Det här med att när man skiftar klubb i Danmark, vad är incitamentet att skifta där? Det är en lite underlig klubborganisation med sådana här tävlingsfällskap och det ena och det andra, och så skiftar man och så går man dit, och oftast är det så att en stjärna är väldigt ensam i en klubb. Det är inte uppbyggt kring lag och sånt. Är det för att man har råd med en stjärna, eller hur fungerar det i dansk simning?
jag vet inte om det egentligen är någon policy eller lite slumpens skördar, men det är ju riktigt som du säger att klubbar kan gå samman i fällesskap och därmed tävla i den meningen i det här fällesskapet, som ju blir en lite konstig konkurrensform, va? När det gäller Jeanette specifikt och hennes skifte, så har jag tolkat att Farum har en vuxen miljö som är attraherande, en miljö som har acceptans för att du är en vuxen simmare, att du är en individ med mycket kunnande och starka åsikter som du kan använda av i klubben, och att det har attraherat henne.
Mm. Ja, du har ju varit med själv i den klubben, så du har ju mycket erfarenhet därifrån.
Ja, och har kontakt med dem. Och det är ju en klubb som inte är i fällesskap. De var det en kort tid för många, många år sedan, men sen har de varit en egen klubb hela tiden och slagits på de villkoren.
Det, sen var det ju så också, för att gå till någon andra svenska simmare, att det var en tävling i Nice, sistlidna helg, Meeting the Nice. Och det var ett helt gäng svenska simmare som skulle åka dit. Så blev planet bombhotat, och sen till slut var det bara tre stycken som kom fram, va? Och från Sverige kom då Simon Sjödin och Erik Persson, och så anslöt Michelle Coleman från annat håll. Det var ju väldigt trist för simmarna att de drabbades av detta. Men de som var där nere, hur gick det för dem?
Ja, det gick väl okej. Det var ju ingen av dem som gjorde några bottennapp i den meningen att man skulle fundera på varför de skulle iväg och tävla och ändå simma så sakta. Utan det var habila simningar. Erik hade väl 2,12 någonting på 200 bröstsim, eller upp mot 2,13, och Simon och Michelle också i motsvarande sekunder över sina personliga rekord. Michelle var väl runt 2 minuter på 200 frisim till exempel. Så det var väl okej. Farlig långt ifrån kanske sin prestationsnivå för att legitimera tävling, kan jag tycka. Men ändå på okej sida. Så att det gjorde de väl bra, tycker jag.
Sen om vi går i närheten av mig här i Lund i Poseidon, så har man fått lite nytillskott där, och det känns ju som Poseidon i Lund är någonting som är på väg att blomma ut. Vad är dina känslor inför den?
Jo, men i allra högsta grad. Man kan ju börja med att säga att de har ju kört det här simkonventet, eller Aqua, nu kommer jag inte ihåg namnet, i många år, med världs namn på plats på tränare och
ledarkonferens, ja.
Ja, som de har gjort helt ypperligt, och det är ju Torbjörn Holmberg som är mannen bakom det och håller i det. Och det är ju den ena incitamentet för att liksom,
och hans fru
ja. Ja.
Det är väl hon som egentligen är chefen i det här.
Ja, det kanske är som i de flesta förhållanden.
Ja, precis.
Hon är både chef och gärna.
Ja, hon ska ha mycket credit, ja, för detta. Ja.
Och sen till det här då, har de ju den här 50 meters bassängen med de här fastmonterade kameramöjligheterna, och där när jag var i Danmark, vi var över från Farum många gånger, som ju är ett incitament för att göra bra teknikanalyser, även om de nu kanske har haft lite reparationsproblem där, jag känner inte de detaljerna. Och sen då tog man dit Sebastian Marco Varga för ett drygt år sedan. Och det har redan, tycker jag, blivit spin-off-effekter på att man verkligen har sett väldigt bra simningar från en hel del Poseidon-simmare. Och så gör man nu en spännande rekrytering i form av Nicolas Messer, Schweiz-sprungen, som då ska ta hand om sumsim-ansvaret. Och jag kan bara konstatera att oj, 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 vad intressant, när man lägger ihop de här pusselbitarna så känns det ju lite... Fan, man är på väg att göra kanske något världsklassigt där nere i Poseidon. Mm. Det blir oerhört intressant att följa.
Ja. Nu svor du där, Jansson.
Ja, förlåt.
Ja.
Ja. Mm. Jag tar tillbaka det. Tungan blir alldeles svart, kände jag.
Ja, så är det. Men jag tycker det känns spännande, och det är skönt om det händer någonting i Lund, för att vägen fram i Lund har inte varit så klockren alltid. Det är ju de här akademiska orterna har problem att skapa elitidrott. De har varit uppe ett antal gånger och nosat på toppen i Lund, men aldrig riktigt slagit igenom. Det är samma i andra, ja, framförallt då Uppsala jag tänker på, som inte heller har haft sådär 100-procentiga utfall av det hela. Men som sagt var, ja, det ska bli spännande.
Ja, verkligen. Och det, så jag hoppas ju att den där satsningen lyckas fullt ut, för då blir det ju en bra möjlighet för inte minst skånsk simning att ta ytterligare kliv. Jag inte minst av dissade ju hårt skånsk simning för några år sedan, men det finns ju en del
ljuspunkter.
Bra ljuspunkter, ja, verkligen nu, va? Och det här blir ytterligare en sån, så det är ju kanon.
Ja, vad bra. Det var det. Sen har vi haft en uppblåsande diskussion här om flickors rätt att ha slöja i idrotten och hur den ska visas i medier, framförallt då på hemsidor. Det var ju så att det publicerades en bild på ett DF-organs hemsida underställt RF då, där en flicka i slöja var med på en sån prova på-dag med skytte, och det här fick simförbundets ordförande Ulla Gustafsson att fara i taket. Det här har du åsikter om, Jansson?
Ja, det har jag. Alltså, det Ulla gör och tar strid för gör att jag tycker att hon egentligen nästan är olämplig att leda vår organisation. Därför var det väldigt befriande när till exempel Michelle Coleman, Simon Sjödin väldigt tydligt tog avstånd från hennes sätt att se på det här, att inte kunna ha bilder på idrottskvinnor med slöja. Och jag passade på då att gå in och titta lite på simförbundets material och finner då inte en enda bild som då det är någon som idrottar som har slöja. Och det Ulla gör är oerhört kontraproduktivt och stigmatiserande för alla de ungdomar som har slöja. Hon är helt ute och cyklar enligt min ingång i det här, och därför var det befriande också att se att simförbundet gick in och gjorde ett policydokument som ju går helt på tvärs mot Ulla här. Men det gjorde de ju då i stridens hetta nu när det här uppstod. Mycket, mycket, mycket olyckligt. Jag tycker ju att vår ordförande borde ägna sig åt andra saker än det här. Jag tar starkt avstånd från hennes inlägg i det här.
Okej. Har du mer att säga i den här frågan? Slöjdebatten?
Nej, utan det är...
Alltså,
det är ju att ju mer vi lägger upp den typen av bilder, ju mer gör vi en tjänst för de här unga flickorna att vi vill inkludera dem i vår verksamhet. Sen att det finns baksidor, starka sådana, där Ulla i sak på delar har helt rätt. Men lösningen på det är inte att inte ha bilder.
Ja, det var det. Det var upp och ner, in och ut och allt möjligt med simning. Du har inga tre snabba idag som du ska ställa?
Nej, men jag kan testa det. Det är roligt att du säger det, därför att jag har en notering här som jag inte, du vet om i mina papper. Om jag skulle säga 3.50.07, 3.51.34, 3.52.47 och 3.56.60. Vad tror du jag pratar om då?
Ja, det borde vara en 400 frisimfinal i Malmö 1988.
Nej, det är världsrekordet på 1500 löpning för damer. Juniorvärldsrekordet på 1500 löpning damer. Europarekordet på 1500 damer. Och svenska rekordet på 1500 damer 3.56.60. Och nu kommer frågan. Hur fort tror du man måste springa för att kvalificera sig till ett Europamästerskap i friidrott på 1500 om man är dam?
Oj! Det finns alltså en strikt kvalgräns som man måste nå, ja.
Ja. Och då har du ingångsvärden här, världsrekordet 3.50 junior, 3.51 Europarekord, 3.52 svensk rekord, 3.56.
4.30.
Ja, du drog det åt det hållet alltså, att friidrotten skulle vara så erbarmligt dålig och dåligt konkurrensutsatt.
Mm.
Alltså motsvarande att kvalificera sig på 400 frisim till EM 440 på simning då, typ.
Ja,
ja, du drog det åt det hållet. Jag trodde du skulle säga 4 minuter.
Jaha, okej.
Ja, nej, för att jag råkade läsa en artikel som var stor på SVT. De satsar ju på friidrott, där Anna Silversand har kvalificerat sig till Europamästerskapen. Och hon sprang på 4.13.86.
Okej.
Ja, ja, då tänkte jag det. Fan, kan man vara så långt ifrån eliten och ändå få springa ett Europamästerskap?
Ja, men
vi är nog rätt hårda vi i simningen.
Ja, vad sa du att den bästa tiden var? 3.50?
3.50.07.
Och det var?
Världsrekordet.
Ja. Ja, men om du jämför med simningen då, hon är kinesiskan.
Li Jin, 3.54
va?
Ja, 54. Ja.
54. Och en svensk mästarina gör ju 4.07.
Ja.
I kortbana.
Får knappt, ja, och får inte tillstånd knappt. Ja, i kortbana, men i långbana,
ja,
gör de ju 4.15, och då får de ju inte kvala, då kommer de ju inte med ens.
Nej, det gör de ju inte.
Min poäng var att vi är väldigt hårda i vår idrott, och vi har väldigt många som ligger nära världsrekordnivå.
Mm. Jo, men så är det. Ja, så är det. Alltså idrotterna bedöms ju väldigt olika.
Och ja.
Då har vi ju inte snackat, alpina VM eller något sånt.
Nej.
Och det behöver vi inte göra här, för det här är en simpodd just nu.
Ja.
Men intressant är det.
Mm. Jag tyckte det var kul att, jag tycker det är lite roligt ibland att ta procentuell skillnad mot världsrekord när jag tittar på idrotter, i de fall man kan mäta.
Mm.
1500 löpning kan man mäta.
Mm. Mm. Ja, det kan man.
En snigel skulle nästan komma med på ett EM på 1500 friidrott. En snabb snigel.
En snabb snigel, ja.
Ja.
Ja, nu ska vi inte
det var lite elakt. Det var bara lite siffror så här torsdag morgon.
Nu är det torsdag och det är torsdag ärtsoppa. Det är väl ganska bra, va?
Ja,
vad ska du göra idag, Jansson?
Ja, jag ska faktiskt städa.
Ja.
Jag har varit i Eskilstuna och jag har försatt en del saker, så det blir lite städning resten av dagen.
Okay.
Och sen ska jag fortsätta kurera en förkylning, så jag kanske kommer igång och tränar igen efter snart 14 dagars uppehåll.
Ja, men vad bra.
Ja.
Du önskar dig lycka till med detta.
Tack så mycket.
Så hörs vi här, och vi tackar alla er lyssnare. Har ni någon åsikt, så lyssnar vi gärna på er, eftersom ni lyssnar på oss. Så hör av er. Skriv till simma@telia.com. simma@telia.com. Och tipsa oss om till exempel vad vi ska snacka om här, vem vi kan ha som gäster och mycket annat smått och gott. Så är det. Välkomna till att göra detta. Och så ett stort tack så mycket för idag. Hej! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.